Jag tänkte få ställa frågan, hur kommer man vidare? Därför att på något sätt vill vi ju hålla oss i rörelse och växa, utvecklas, fördjupas. Hur kommer man vidare? Ja, hemligheten, en del av hemligheten ligger just i ordet efterföljelse. Jesus utvalde 12 lärjungar och de följde honom. Och egentligen fick de en ganska märklig undervisning. Han berättade lite liknelser och det var inte alltid de förstod liknelserna. Och ibland frågade de, ibland vågade de inte fråga. Och vid ett tillfälle när Jesus tvättar lärjungarnas fötter så håller Petrus tillbaka sina fötter. Inte ska du tvätta mig, säger han. Och då skulle Jesus kunna hålla ett långt föredrag om vikten av att han fick tvätta fötterna på lärjungarna, men det gör han inte. Han säger bara, vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Och så är det ju ofta med livet ihop med Herren. Vi vandrar, saker händer, vi mognar. Jag vill läsa några ord ur Johannes evangelium. 7 kapitlet, 14 versen. Framåt. När halva högtiden redan var förbi gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. Judarna blev förvånade och sa, hur kan han känna skrifterna, han som inte har studerat? Jesus svarade, min lära är inte min utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Om någon vill göra. Här kommer man alltså in på det spännande området att göra något ihop med Herren. Och att det samarbetet har en förunderlig förmåga att få oss att växa. För det är ju så att vi säger ibland att väldigt mycket av den undervisning vi får, den hamnar i huvudet. Och vi skulle gärna vilja ha den i hjärtat. Och jag tror att ju mer praktiska vi är, desto mer har vi chansen att, så att säga, få det hela på rätt ställe. Och vi kan ju bara citera aposteln Jakob ur hans brev när han skriver att liksom kroppen utan ande är död så är tron utan gärningar död. Och det är ju inte gärningarna som ett krav utan ändå gärningarna som ett livstecken, kan vi säga. Och då är ju frågan, hur kommer man igång? Eller rättare sagt, ibland kanske, varför kommer vi inte igång mer än vi gör? Ja, vi har för oss att kristen tro och en fördjupad kristen tro handlar om att man ska bli lite snällare och lite mindre påstridig. Och det slutar ofta med att man bara blir konflikträdd och försöker vara alla till lags. Och det är inte så lätt. Och inte så roligt heller. Man tröttnar efter ett tag. Men jag tror att det stora hindret är att vi är så behovscentrerade. Om ni prenumererar på någon kristen tidning så kan ni ju roa er med att läsa och se efter hur många måste det står i tidningen. Kyrkan måste göra det och de kristna måste göra detta och vi borde engagera oss för det och behoven är så fruktansvärt stora och många. Och det är svårt att välja, därför att innan ens kärlek till en uppgift har hunnit vakna så har man redan fått 10 uppgifter skrivna på pannan på sig. Och ingen av dem var den man egentligen passade för. Och jag har undrat mycket över varför vi inte längre talar om det som är kärnan i evangeliet. Detta med skuld och försoning. Varför håller kyrkan på att glida till att bli en moralrörelse? Och jag tror att det bidrar detta att vi vet så mycket om världens alla lidanden. Och inte minst sådana lidanden som vi inte kan göra mycket åt. Att det förlamar oss på något sätt. Och det man kunde gjort drunknar i allt det som man inte kan göra någonting åt. Och det gäller alltså att på något sätt ändå avskärma sig så att det kan få växa fram det som är ens egen lust och glädje. Därför att när man väl kommer igång, som jag strax ska komma in på, så möter man kanske så pass många svårigheter och intressanta förhållanden att om man inte har en glädje i det hela från början så stannar man av efter ett tag. Paulus skriver så här i brevet till Efesus, 2:10. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Gud har förberett någonting för dig och för mig. Och det här kan ju naturligtvis tolkas på många sätt. Ett som jag har ett litet horn i sidan till är att man säger till folk att Gud har en plan för ditt liv och du måste varenda dag se till att få reda på vad du ska göra just idag, och så ska du se till att få det gjort. Jag har träffat så många stressade kristna som slavat under den här Gud har en plan-tanken. Men Gud har berett någonting för dig. Något spännande. Något intressant. Och inom ramen för det har du ganska stora friheter. Men ändå, det finns någonting i beredskap åt dig som Gud har förberett. Och där han alltså har investerat något av sin kraft och något av sin glädje. Om vi allt för mycket går in i alla de uppgifter och alla de behov som vi inte kan göra, så går vi också in i efterföljelsen med ett dåligt samvete. Och det är så viktigt att vi har klart för oss att det rena samvetet är vårt startkapital i Kristus. Jesus har gjort oss fria, i synnerhet vad samvetet beträffar. Och om jag får tag i det som är min uppgift, min vandring tillsammans med Herren, så får jag lita på att han sköter resten. Och tycker jag han sköter det dåligt, så får han sköta det i alla fall. Därför att det är inte min sak, jag kan inte göra någonting åt det. Jag vill ägna mig åt det som är mitt, och jag vill göra det med ett rent och ett gott samvete. Jag brukar göra om missionsbefallningen lite grann. Mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå för skam skull ut och gör alla folk till lärjungar. För det är ofta så som vi gör. Jag tänker på den här liknelsen om den barmhärtige samariten. Den är väl idyllisk. Han hjälper upp den slagne mannen på sin åsna och de guppar iväg till närmaste värdshus, och där så lämnar han in den här slagne mannen och betalar, och allt är så idylliskt och rart. Och jag kan tänka mig istället några andra varianter. Mannen som kommer upp på åsnan, han klatschar till åsnan och guppar iväg ifrån mannens ägda åsnan, och så står han där ensam med sig själv och tittar på när åsnan och den slagna mannen försvinner runt nästa krök. Eller varianten, han lämnar in mannen på värdshuset och betalar för honom. Och så fort han har försvunnit på sin åsna så kör världsutfärden ut honom och säger: du har inte här att göra. Så stoppar han pengarna i fickan. Det är för det här med att vandra ihop med Jesus. Det kräver ju inte bara detta att ha ett fredat samvete. Det är ju utgångspunkten. Men sen måste vi ju vara klara över att det vi ska praktisera är ett utgivande liv i en tagande och krävande värld. Vi ska praktisera rättfärdighet i syndens värld. Och det kan te sig på många olika sätt. Jag har träffat många som vill att engagera sig i olyckliga människors olycka. Och det är en underbar uppgift. Berikande och intressant, men det är inte lätt alla gånger. Utan många gånger har man bjudit hem någon och så satt han och pratade om sina olyckor. Och man tänkte, ja, han får väl prata av sig. Så kommer han hem till dem igen och så säger han samma saker en gång till. Och man tänker, ja, han får väl prata av sig. Och när han pratar av sig samma sak för hundrade gången så börjar man undra, är det här rätt? Och hur ska jag få honom att stoppa när jag har hållit på så länge? Man kanske skulle ha dragit ett streck efter första eller möjligen andra gången och försöka komma in och förstå att detta är hans olycka, att han inte kan släppa det här. Han pratar inte av sig, utan han pratar in sig i sitt elände. När vi var ganska nykristna, Marianne och jag, så var det en trend på gång i kristenheten. Man predikade väldigt mycket under rubriken "Öppna ditt vardagsrum för den ensamme". Så vi gick hem och gjorde det. Och den ensamme kom med sitt pick och pack och bosatte sig i vårt vardagsrum. Och gjorde ingen min av att flytta. Och det blev så pinsamt så att när vi till sist hade avhyst personen i fråga så sa vi att det här gör vi aldrig om någon mer. Och jag tror det tog 13 år innan jag vågade göra ett nytt försök. Och för att ta lite ännu en erfarenhet ifrån själavårdens värld, så är det ju så att när man sitter i enskilda samtal med människor så har man tystnadsplikt. Men det har ju inte konfidenten som kommer och pratar. Utan vid ett tillfälle så råkade jag ut för att en konfident gick upp och sa en massa saker så att folk till och med skulle polisanmäla mig. Jag kunde ju inte försvara mig, för jag hade tystnadsplikt. Sånt kan det också bli. Så att poängen i det här är att man blir snabbt beroende av hjälp ovanifrån. Och det är det går ut på. Det är det som efterföljelsen är till för på ett sätt. I ens eget liv. Vi ställs inför omöjliga uppgifter och omöjliga förhållanden för att det ska vara klart att jag räcker inte till som människa i de här situationerna, men Herren är med mig. Och jag har gjort den erfarenheten genom åren att jag kanske tycker att Gud kunde prata mer i mitt liv än han gör. Men sitter jag i samtal med någon, så tycker jag att jo, nu får jag ledning. Nu får jag veta saker. Nu öppnar han mina ögon. Men dessemellan kan det vara ganska tyst. Och det är i ens uppgift som man många gånger verkligen kan höra Gud tala. Och man kanske ibland hör sig själv säga saker som man inte visste förut. Och det är ju naturligtvis extra spännande. Icke genom någon människas kyrka eller kraft ska det ske, som en liten flicka sa som vi kände för många år sedan. Det är inte så att Gud vill ha hjälp när vi går in i den uppgift som är vår. Utan det är du och jag som behöver ha hjälp. Gud kan göra allting fortare, bättre, fullständigare och fullkomligare utan vår hjälp. Jag brukar jämföra det med att när man bakar pepparkakor före jul och har 3- och 4-åringar med som ska hjälpa till, så har man hela köket att städa efteråt. Man hade gjort det fortare själv. Men det är roligt och det är utvecklande för barnen. Och på det viset tjänar vi Gud. Vi får vara med och se på när han gör underbara saker. Och det vill jag nog säga att har jag sett Gud vara verksam, så har det nog varit just i de personliga samtalen som har varit min uppgift. Andra har andra uppgifter och efterföljelsen är alltså ett spännande kapitel. Men det kan börja med sådana motgångar att man tycker att det här var då inte min business. Men det kanske är just din uppgift. Därför att du bara först måste lära dig att du klarar det inte på egen hand. Du ska inte tro att du kan det här. Men det finns hjälp att få. Tillsammans går det bra. Själv klarar du det inte. Vi ber här att du kallar oss till tjänst och att du beskyddar våra samveten. Vi vill kunna tjäna dig med ett gott och ett rent samvete. Och vi vill kunna göra det med glädje i hjärtat. Herre, låt det bli tydligt vilka uttryck vi vill låta vår tacksamhet till dig få ta i våra egna liv. Och hjälp oss att vara ståndaktiga. Hjälp oss att inte rygga tillbaka bara för att vi får möta motgångar. Hjälp oss att ta dem på rätt sätt. Led oss vidare, Herre. Du går före och vi följer efter. Amen.